Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Boom and Bust är en sakprosabok om finansiella bubblor skriven av finanshistorikerna William Quinn och John D. Turner. Med exempel från ungefär 300 års ekonomisk historia undersöker boken varför priser på aktiemark och bostäder ibland stiger långt över rimliga nivåer för att sen falla kraftigt. Författarna jämför välkända episoder i bland annat London och Paris under 1700-talet, USA under 1900-talet, Japan, Silicon Valley och Kina. Syftet är inte bara att återberätta dramatiska krascher utan att hitta återkommande mekanismer bakom dem. Bokens centrala verktyg är bubbeltriangeln, där lätt omsättbara tillgångar, riklig kredit och spekulativt beteende samverkar. Perspektivet är globalt och historiskt, men frågorna är nära nutiden. Vad gör en marknad sårbar? När bör beslutsfattare ingripa? Och hur kan investerare skilja en hållbar prisuppgång från en spekulationsdriven mani? Resultatet är en analytisk översikt snarare än en bok med enkla prognoser eller snabba investeringsråd. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, bubbeltriangeln förklarar varför prisrusningar blir självförstärkande. Bokens viktigaste bidrag är modellen som Quinn och Turner kallar bubbeltriangeln. Den sammanför tre villkor, marknadsbarhet, kredit och spekulation. Marknadsbarhet betyder att en tillgång enkelt kan köpas och säljas och att många människor kan delta i handeln. Aktier och bostäder kan därför, under rätt institutionella förutsättningar, bli föremål för bred prisjakt. Kredit gör det möjligt för köpare att använda mer kapital än de själva har tillgängligt. När lån är billiga och lätta att få kan fler köpa, vilket pressar upp priserna ytterligare. Spekulation uppstår när deltagare i allt högre grad köper därför att de väntar sig nya prisuppgångar, snarare än för att de räknar på framtida avkastning eller användning. Triangeln är användbar eftersom den flyttar fokus från idén att bubblor enbart beror på mänsklig girighet eller irrationella individer. Författarna visar istället hur marknadsstruktur och finansiering kan förstärka vanliga förväntningar. En stigande marknad kan locka nya köpare, skapa berättelser om en ny ekonomisk era och ge långivare intrycket att risken har minskat. Då fungerar de tre delarna tillsammans i en återkopplingsslinga. Modellen innebär inte att varje tillgång med stigande pris är en bubbla. Den ger snarare ett sätt att granska om handelns lätthet, skuldsättningen och spekulationsmotiven samtidigt har blivit ovanligt starka. Tre sekel av fall visar både återkommande mönster och stora skillnader. Quinn och Turner bygger sin analys genom att jämföra ett urval av stora boom- och bust-episoder över flera århundraden. Resan går från Paris och London kring år 1720. Via latinamerikanska placeringar under 1820-talet och Melbournes markboom under 1880-talet till New York på 1920-talet, Japan på 1980-talet. Silicon Valley på 1990-talet och Shanghai på 2000-talet. Den breda tidsramen fyller en tydlig funktion. Den gör det svårare att förklara varje kris som ett unikt resultat av en enskild teknik, nation eller ideologi. Samtidigt behandlar boken inte historien som en enkel kopia av sig själv. De tillgångar som spekulationen riktas mot varierar, liksom lagar, banker, informationsflöden och vilka grupper som kan investera. I en period kan nya bolag och aktier dominera, i en annan mark eller bostäder. Historiska jämförelser blir därför mest värdefulla när de används för att analysera mekanismer, inte för att förutsäga att samma händelseförlopp måste återkomma exakt. För en svensk läsare är detta ett relevant förhållningssätt även till bostadsmarknaden och sparandet i fonder och aktier. Man behöver fråga hur krediter, regler och marknadens tillgänglighet påverkar prisbildningen, inte bara om dagens berättelse låter övertygande. Boken visar hur ekonomisk historia kan fungera som ett test av nutida självsäkerhet. För det tredje, kredit och politik kan skapa uppgångar men försvårar hanteringen av fallet. En central lärdom i Boom and Bust är att bubblor sällan kan förstås utan kredit. När långivning expanderar kan hushåll och investerare köpa tillgångar med lånade pengar och stigande priser får i sin tur säkerheterna bakom lånen att se starkare ut. Det kan skapa en farlig spiral. Högre priser möjliggör mer belåning och mer belåning bidrar till högre priser. När utvecklingen vänder blir processen omvänd. Tillgångar tappar värde, säkerheter försämras och både långivare och låntagare tvingas minska riskerna samtidigt. Författarna betonar också att politiska beslut formar spelplanen. Reformer som ska bredda ägandet, stödja bostadsköp eller stimulera ekonomin kan öka tillgången till kredit och förändra regleringen av marknader. Sådana åtgärder kan ha begripliga samhällsmål och är inte automatiskt fel, men boken visar varför det är svårt att uppmuntra en boom och sedan stoppa den innan den blir skadlig. Politiker och myndigheter möter motstånd när de vill strama åt under en uppgång eftersom högre priser ofta känns som sånt för väljare, företag och banker. Detta ger en mer nykter bild av ansvar än förklaringar som bara pekar ut enskilda spekulanter. Regler, räntevillkor, tillsyn och offentliga signaler påverkar vilka risker som blir möjliga och attraktiva. Efter kraschen måste samma institutioner dessutom hantera skuldproblem, arbetslöshet och förtroendekriser. För det fjärde, alla bubblor ger inte samma skada. Och ingripanden kräver avvägningar. Boken ställer en fråga som ofta försvinner i dramatisk berättelser om börskrascher, nämligen varför vissa bubblor får mycket djupa ekonomiska, sociala och politiska följder medan andra lämnar mer begränsade skador eller till och med bidrar till utveckling. Författarnas jämförelser pekar på att det inte räcker att konstatera att priset har stigit snabbt. Konsekvenserna beror bland annat på hur mycket skuld som byggs upp, hur nära banksystemet marknaden står och vilken roll den aktuella tillgången spelar i resten av ekonomin. En prisnedgång i en begränsad del av aktiemarknaden kan vara smärtsam för investerare utan att nödvändigtvis lamslå betalningssystemet eller hushållens konsumtion. När bostäder eller banker är djupt involverade är riskerna ofta bredare eftersom många hushåll, långivare och företag påverkas samtidigt. Denna skillnad är viktig för frågan om myndigheter alltid bör försöka punktera bubblor tidigt. Ett ingripande kan minska framtida skador. Men det kan också vara svårt att avgöra i realtid om en prisuppgång speglar ohållbar spekulation eller verkliga förändringen är i ekonomi och teknik. Boken förespråkar därmed ingen mekanisk regel. Den tränar läsaren i att bedöma sårbarhet. Särskilt relevant är kombinationen av stigande priser, växande lån och en marknad där deltagarna köper främst för att sälja vidare dyrare. Det är en mer praktisk varningssignal än att försöka fastställa ett exakt rätt pris. Slutligen, historien ger bättre frågor till investerare än säkra tidpunkter för köp och sälj. Boom and Bust behandlar frågan om investerare kan undvika bubblor, men dess styrka ligger inte i att erbjuda en formel för att pricka toppen. Historien visar tvärtom varför timing är svår. En marknad kan framstå som övervärderad länge och ändå fortsätta uppåt, särskilt när krediten växer och nya köpare fortsätter att komma in. Den som enbart väntar på att priser ska bli rimliga kan därför underskatta hur stark en spekulativ dynamik kan bli på kort sikt. Bokens mer hållbara nytta är att den ger frågor som kan användas vid analys. Är tillgången enkel att handla och tillgänglig för en växande massa av köpare? Ökar finansieringen snabbare än inkomster, vinster eller kassaflöden? Dominerar samtal om framtida prisstegringar över diskussioner om värde och risk? Och finns det en utbredd föreställning om att gamla regler inte längre gäller? Sådana frågor ersätter inte egen analys, men de kan motverka att man tar medgång för given. För svenska sparare är lärdomen särskilt relevant i en miljö där digital handel, bred fondförvaltning och bolån gör marknader lättillgängliga. Boken argumenterar inte för att spekulation kan avskaffas eftersom den är en återkommande del av kapitalmarknader. Den visar däremot varför riskspridning, försiktighet med belåning och förståelse för institutionella villkor är mer robusta än att följa den mest entusiastiska berättelsen i en uppgång. Sammanfattningsvis, Boom and Bust passar läsare som vill förstå finansiella kriser utan att nöja sig med förenklade förklaringar om panik, girighet eller enskilda dåliga beslut. Den är särskilt relevant för investerare, studenter i ekonomi och historia, journalister samt personer som arbetar med finans, bostadsfrågor eller offentlig politik. Även läsare utan formell ekonomutbildning kan ha nytta av upplägget eftersom de historiska fallen används för att förklara ett tydligt analytiskt ramverk. Den praktiska behållningen ligger främst i bättre riskfrågor. Läsaren får skäl att granska hur lätt en tillgång handlas, hur mycket kredit som driver efterfrågan och om prisförväntningar har blivit viktigare än underliggande värden. Boken ger inte säkra varningar inför varje vändpunkt och den låtsas inte att historien gör marknaden förutsägbar. Just den återhållsamheten är en styrka. Den skiljer mellan att upptäcka sårbarhet och att påstå sig veta när en krasch kommer. Jämfört med många böcker om en enda kris eller en enda berömd spekulationsvåg utmärker sig Boom and Bust genom sin systematiska jämförelse över lång tid och flera länder. Den kopplar samman berättelserna med bubbeltriangeln så att fallen blir mer än historiska anekdoter. Samtidigt betonar den att bubblor kan få olika följder beroende på skulder, banker och politiska institutioner. Därför är boken värdefull både som introduktion till finanshistoria och som ett nyktert redskap för att tolka nya marknadsboomar. Om du vill stödja William Quinn, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!